Välkommen till Kjellander och Björk, en podcast om digitalisering och vår digitala framtid. Nu är vi på det fjärde samtalet från IKEA här då Handelskammaren har sitt event här i Sundsvall. Och vi har Mikael Damberg på plats, vi har Johanna Gebenplay på plats och vi har Ulf Larsson på plats. Välkomna!
Tack.
Nu kör vi!
Jag tänkte att vi skulle öppna med att prata samverkan. Och samverkan har ju varit lite av en svensk paradgren. Tittar vi tillbaka liksom efter andra världskriget så gick vi ju samman här. Industri, näringsliv, politik, även ska vi säga, liksom, vetenskap för att möta de här utmaningarna. Så den första öppningen är, vad ser ni att man skulle kunna göra, vad skulle vi kunna göra mer genom samverkan för att ha liksom en mer ska säga, framskjuten position i alla de här områdena vi har varit inne och pratat om? Vad ska vi kunna göra mer? Jag tänkte börja med dig, ja. Johanna.
Jag skulle vilja lyfta hållbarhet igen faktiskt som en viktig del i samverkan. Just att hållbarhet handlar ju om så mycket. Det handlar ju inte bara om produkter utan det handlar också om hur vi möter människor. Det handlar om hur vi är som arbetsgivare. Så att där tror jag att vi kan samverka mycket kring hållbarhet ur alla aspekter verkligen på bred front.
Specifikt social hållbarhet och alltså arbetsmiljö, ja, liksom, hur vi ska vara gentemot varandra.
Ja, socialt ansvar, hur vi är som arbetsgivare, vilka källor vi hämtar våra produkter ifrån. Ja,
hur gör man det då? Om man tänker så här, är det ett forum man upprättar där då näringsliv, offentligheten, medborgare etc. ska vara med? Hur får man igång? Får man snurr på en sån sak? Det är en jätteenkel fråga, Johanna. Liksom och bara smälla ur sig sådär.
Nej, men jag tror att, precis som Mika var inne på, så att vi är ju väldigt långt fram som land just när det gäller hållbarhet. Och utifrån IKEAs perspektiv så är jag väldigt stolt över det hållbarhetsarbetet vi gör. Inte bara lokalt utan även på global nivå. Och när det gäller att ta socialt ansvar och skapa en bättre vardag inom de områden och de länder där de inte har möjlighet till det. Och att vi kan vara med och skapa det. Och att vi då, IKEA från Sverige, är med och skapar det. Det tycker jag är fantastiskt.
Det finns ju flera dimensioner här. IKEA gör ju väldigt mycket redan på produktsidan och ni tänker väldigt mycket hållbarhet redan i designfasen, vilket kanske inte alla industrier har gjort historiskt sett. Så det är spännande. Men den här andra sociala hållbarheten, där gör ju IKEA ger ju plats för människor som kanske har ganska svårt att komma in på en vanlig arbetsmarknad. Ge chansen, testar, får möjlighet att jobba här. Där tror jag vi kan göra mycket mer och måste göra mycket mer från mellan politik och näringsliv de kommande åren. För nu står vi, även om vi har väldigt bra ekonomisk utveckling. Så vi har fått ganska många människor som har kommit till Sverige de senaste åren och som nu kämpar med att lära sig språket och komma in på arbetsmarknaden. Här måste vi hitta nya, smartare sätt att samverka och snabbare få ut folk på arbetsplatser. För jag tror att människor som har kommit till Sverige och som får vara med på en arbetsplats, får praktisera, lära sig språket, det går mycket snabbare in i svenska samhället. Så IKEA gör mycket där idag, men fler sådana här samverkan mellan det offentliga och privat på den sidan för att snabbare komma jobb.
Hållbarhet är ju, om man tittar på industrin, Ulf, ja, men var inte ni först? Har inte det här figurerat liksom, även om begreppet har blivit relevant, men det har ju figurerat som en faktor i industrin hela tiden, så länge jag vet om i varje fall.
Ja, men jag tror det är ju en hygienfaktor då. Jag tänkte just med IKEAs, vi har ju ett samarbete med IKEA och det är klart att vi hjälper ju varandra att bli duktiga i det här också. Vi tittar på möjligheter att inte bara göra bra produkter utan även få en bra kontext runt de här produkterna, så att det jobbar vi ihop mycket. Och hållbarhet och skog och skogsindustri, det tycker jag är självklart. Och det är ju ett moment just nu som har blivit tydligt, tycker jag. Som jag sa tidigare, nu är skogen och skogsindustrin en del av lösningen på det klimatproblemet. Och där tycker jag att vi får mycket cred för det just nu. Och vi gör ett stort arbete, vi har satsat mycket energi på det och vi får bra cred för det. Men det viktigaste, om jag skulle titta på någon del... Du ville komma in där?
Nej, du är gästen.
Jag tycker just runt det här med universitetets roll och vår roll runt universitetet. Att vi har, universitetet kan ju dels i och för sig vara ett nav för inkubatorer. Vi kan öppna upp, vara mer transparenta, släppa iväg idéer och som inte vi kanske känner att vi ska förädla själva utan vi ska hitta andra som gör det. Det här snabbspårs, det här valideringen av nysvenskar som kommer in, det skulle också kunna vara en möjlighet för de här universiteten. Det är lite för snobbigt på de här akademiska institutionerna. Man tar inte den möjlighet som man den roll som man borde ta i de här kanske mindre och medelstora universiteten att vara en mot den här regionala utvecklingen. Jag tycker det är en jätteviktig grej.
Ja,
ska vi bara satsa på grundforskning, spetskompetens, då kan vi lägga oss på de här stora universiteten. Men ska de här små ha en ett berättigande, då måste man liksom jobba mer i just de här samverkansfrågorna.
Mm. Och vi är ju ense, kan jag säga där, att vi är mer samverkan i det här. Men om man tittar då liksom, vad är det som håller, vad är det vi tror håller oss tillbaka när det kommer till just samverkan? Är det att med den här öppenheten som vi är rädda för att vi ska dela med oss av våra liksom affärshemligheter? Hur ser ni här? Vad håller oss tillbaka?
Man måste vara väldigt tydlig. Jag menar, vi har vår affär och vi ska tjäna pengar på våra produkter, men det innebär inte att vi har inte områden där vi kan samverka. Så vi måste liksom skilja på de här frågorna. Sustainability-frågor, andra fundamentala frågor, där ska vi samverka och bör samverka. Medan naturligtvis så ska vi göra våra produkter så billigt och effektivt och bra som möjligt. Det är liksom mer företagsspecifikt. Så vi måste kunna hantera både och.
Jag tror att det handlar också om att vi behöver skapa forum för det. Att verkligen se det här som en fördel. Och här, i alla fall i den här regionen, en jättekraft vi har att verkligen jobba med hållbarhet. Vi har stora företag här, vi har IKEA, vi har SCA. Hur kan vi skapa forum tillsammans och inte jobba var för sig? Utan vi kan skapa forum tillsammans för att verkligen få ut max av det här.
En sista fråga innan vi mickar av Ulf som ska iväg på och flyga. Det är just en fråga som jag skulle vilja att ni tar upp i det forumet när jag fixar det, Johanna. Du, Mikael, var på Fashion Tech Talk 2017 och beställde egentligen en kostym av trä. Och vi vill egentligen ta fram en sån. Så hur löser vi det? Om ni ungdomar skulle kunna jobba med den frågan lite grann. För då har vi också löst ett resurs...
Den finns ju redan, inte Mikals kanske, men det finns ju redan kostymer av trä, så att det är av fiber. Så att den är nog klar för leverans vilken vecka som helst, tror jag.
Den ska bara komponeras av något team som jobbar med behov hos människor.
Ja, vi har massa möbler av trä.
Då Ulf, släpper vi dig. Så att
det var inte en träfrakt.
Det har ni också.
Tack så mycket, Ulf.
Tack.
Och vi har några minuter kvar som vi får låna Mikael innan han ska iväg.
Får vi glida över och prata kompetens? För det tycker jag är en jättespännande fråga här. Och om man tittar på liksom vems... man pratar ansvar i det här. För du var inne på Mikael där att universiteten de liksom utbildar oss för liksom ett livslångt arbete. Men det kanske inte fungerar riktigt längre i det här nya samhälle som växer fram. Där jag vet att Fast Company pratar om half-life of skills. Att den ligger på 5 år. Det vill säga att hälften av det du lärde dig för 5 år sedan är liksom förlegat på något sätt. Vem är det, individens ansvar att utbilda sig? Är det liksom arbetsgivaren eller är det samhällets?
Det är allas ansvar. Det är en tråkig fråga. Man har ett ansvar själv att vara intresserad och utveckla. Men arbetsgivaren har ett ansvar för sina anställda också. Jag tror inte man ska glömma bort det. Och samhället har ett ansvar för att se till att det blir gjort. Och då måste man samverka kring det här. Vi försöker ändra lite, testa lite nya modeller. Vi har en utredning som kommer kring högskole- och universitetsfinansiering framöver. Kommer i december. Ett av utredningsdirektiven har varit att de måste titta på att inte bara få finansiering för långa utbildningar, utan kort kurser som man kan bättra på och så. För idag så tjänar inte ett universitet och högskola på det. Det är en konstig modell. Det måste vi ändra. Vi har också testat lite piloter nu där man tillåter människor som redan är yrkesverksamma att gå på en 3-poängskurs i machine learning eller artificiell intelligens. Till och med för såna experter som jobbar på Saab eller Ericsson och så. Men livslångt lärande, min spaning är nästa mandatperiod, stora politiska projekt måste handla ännu mer om livslångt lärande. Det kommer att avgöra våra konkurrensförutsättningar men också människors känsla av trygghet i magen, tror jag.
IKEA, Johanna, du som ledare, hur tar du hand om kompetensförsörjningen?
Ja, men det är jätteviktigt att vi hela tiden utbildar våra medarbetare att kunna erbjuda det som våra kunder kräver av oss. Så att det är någonting vi investerar i väldigt, väldigt mycket och det gör oss ju också konkurrenskraftiga. Och det kan ju till exempel vara att vi utbildar människor utifrån att ta in människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är ju en typ av att utbilda faktiskt människor. Och även att integration. Att ha integrationspraktik, det är också en del att utbilda människor. Så jag tror att utbilda människor är så himla brett. För vissa handlar det om att komma in i samhället och börja fungera igen. För andra handlar det om att lära sig språket. Och för vissa så handlar det om att vara med och utveckla företaget. Så här tycker jag det är viktigt att vi erbjuder någonting för alla människor på IKEA.
En sista fråga, Andreas, innan vi... Det är plan som ska fångas och företag som ska ledas. Vad har du?
Jag godkänner den.
Ja.
Ja.
Det här, går det till mig? Nej, ja, det är jag som håller på att formulera. Det är hubbet Andreas. Som, AI står i nästan varenda PowerPoint på varenda kontor. Ett koncept som potentiellt är lika stort eller större än internet. Och internet har ju på något sätt varit drivkraften för vad än vi ser idag, det vi brottas med idag. Vad har ni för känsla runt det?
Nej, men jag har i grunden en väldigt positiv känsla. För det här är ju att kunna hjälpa oss att reda i all den här datan och informationen. Att en läkare eller en sjukvårdspersonal kan förstå vad det är för sjukdom egentligen snabbare så man kan sätta in rätt åtgärder. Det är ju en enormt spännande sak. Men vi tänker ju ofta inte på AI. Vi använder ju AI redan idag när vi använder Spotify-tjänsten och får massa exempel på vilka låtar man ska titta på eller lyssna på. Det är klart, det används i vår vardag. Jag tror inte folk kommer tänka så mycket på det. Det kommer att användas och underlätta våra liv. Men Sverige är ingen gigant på AI. Så vi kan inte tro att vi kommer vara världsledande på AI brett. Däremot kan vi använda AI för att kanske hjälpa Volvo att utveckla de självkörande bilarna. Eller SCA koka skogsprodukter till nya saker. Det är liksom, det är där. Vi ska ju vara så smal AI. Använda AI för att förbättra så Försäkringskassan kan vara ännu mer effektiv i sitt jobb för att stödja människor. Eller, oavsett vilket område det kan vara så kan vi använda artificiell intelligens för att komma vidare. Så jag är positiv i grunden, men jag kan förstå att en del människor känner sig lite oroliga. För det krävs också etiska och moraliska gränser för hur det får användas.
Ja, men jag är också positiv i grunden. Jag tror det här kan hjälpa och komplettera oss kring vissa saker som till exempel när det handlar om kunskapsöverföring på ett snabbare sätt och återigen att kunna vara mer tillgängliga och möta våra kunder där de vill bli mötta så att säga, i det sättet de vill handla på. Men jag tror också att den mänskliga faktorn fortfarande kommer vara viktig. Att man i grund och botten så tror jag att kommunikation med en annan människa kommer vara någonting som är så pass unikt. Så att det kommer vara någonting som väger väldigt tungt i framtiden. Men att man kompletterar med AI för att ta till sig information och kunskap.
Det tror jag också. Jag tror människan blir ännu viktigare i det här tidsåldern.
Humanism 2.0.
Verkligen.
Vi får tacka er. Magiskt att ni tog er tid att prata med oss på podden. Det har varit en dröm att få diskutera med er. Eller hur, Andreas?
Verkligen. Jättekul.
En applåd.
Tack så jättemycket.
Tack.
Kul. Bra jobbat.